Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är den 6 juni 2009, Sveriges nationaldag, och en ljummen försommarkväll i Stockholmsförorten Stureby. Niondeklassarna i kunskapsskolan är pirriga inför sommarlov, avslutningsbal och nya äventyr. De har redan börjat dra ner på pluggandet och dra upp på festandet. Och den här kvällen är det utomhusfest i Hoppbacken i Enskedefältet. Hoppbacken är alltså en gammal skidhoppsbacke med utsikt över hela Enskede och ett upplyst Globen.
Det är ju den här känslan av skolavslutning faktiskt, men betydligt mer spontant.
Det här är Lars-Olof Lampers, journalist och författare. Och det är han som skrivit boken Sturebymordet som den här dokumentären är baserad på. Och han kommer att vara vår guide genom den här historien.
Man sitter i grupper lite här och var och pratar med varandra. Det dricks lite grann, det röks lite grann. Och det spelas lite fotboll nere på ängen nedanför den här backen.
Den här kvällen är det även VM-kvalmatch mellan Sverige och Danmark. Så många av ungdomarna ska kolla på matchen ihop och sen gå till festen. En som däremot inte har tänkt titta på matchen är den annars sportintresserade Johan. Han har helt andra saker att tänka på den här kvällen. Han är nämligen mer intresserad av om en av flickorna i hans parallellklass ska dyka upp på festen. Flickan heter Therese och för några veckor sedan har de kysst på en fest. Men det är inte tanken på att kanske få kyssa henne igen som gör att Johan vill till festen den här kvällen. Han har helt andra planer. Och de av Johans vänner som umgås med honom den här kvällen i Hoppbacken, de tycker att han beter sig märkligt.
Men man ser att han, det är någonting. Han håller sig lite grann för sig själv, pratar inte så jättemycket med andra. Han verkar lite sur och reagerar inte som han brukar göra när andra kompisar försöker liksom laja lite grann med honom eller skämta med honom och sådär.
De vet inte vad han går runt och tänker på och att han den här kvällen planerar något fruktansvärt. Och ingen av de här ungdomarna som träffas på den här festen vet att den här kvällen kommer att förändra deras liv för alltid. Och att en av dem aldrig kommer att komma hem igen. Du lyssnar på dokumentären Sturebymordet. Om hur en vanlig tonårsförälskelse utvecklas till ett svartsjukedrama som helt går över styr och får konsekvenser som ingen någonsin hade kunnat drömma om. Dokumentären är baserad på boken med samma namn av Lars-Olof Lampers. Vi befinner oss i Stureby, som är en välmående villaförort i Enskede i södra Stockholm. Och tar man tunnelbanans gröna linje från Slussen så kommer man hit efter bara 7 korta stationer.
Den fyller ju faktiskt 100 år om några år. Och det bor väl ungefär kanske upp mot 8000 personer där.
Vi hör Lars-Olof Lampers igen.
Man brukar betrakta det som en villa förort i första hand. Att det är väl någon sorts medelklass, övre medelklass kanske som bor där.
Här trängs större och mindre villor med radhus och grönområden. Och här ligger även kunskapsskolan.
Kunskapsskolan var inte så gammal. Det är en privatägd skola med skolor runt om i hela landet egentligen. Den hade väl varit igång i kanske 6, 7, 8 år då. Och det är ju en skola för årskurs 6-9 som samlar ungdomar från i stort sett de här områdena i södra Stockholm.
Och i årskurs 9 i den här skolan går alla huvudpersonerna i den här berättelsen. Och de bor alla hyfsat nära varandra. Vissa bor i Farsta, i Trångsund eller i Sköndal. Och många bor också här i Stureby och Enskede. De som bor nära varandra sällskapar ofta till skolan på morgonen. Och man hänger också mycket efter skolan. Kort sagt, det är väldigt bra stämning både i och utanför skolan bland de här nionde klassarna i kunskapsskolan det här året.
Ofta så känner ju de här varandras föräldrar väldigt väl också. De kan när som helst komma hem och liksom äta middag hos varandra och sådana saker. Och överhuvudtaget så får man en bild av någonting som är nästintill idylliskt då, vid den här tidpunkten. Sen är det såklart mycket fester, och det är ju också så att föräldrar inte alltid har koll då på vad som händer på de här festerna. Det flyter runt en del alkohol som man fiskar upp genom att handla av den så kallade spritbilen som många då känner till. Man använder andra för att köpa cigaretter och sådär. Va. Så att, sånt finns ju naturligtvis med i den här bilden, det ska man ju komma ihåg.
Och nu på senvåren har ungdomarna ofta fest utomhus. Och det finns alltså ett ställe som heter Hoppbacken, som vi nämnde tidigare. Och som är en backe i skogsområdet Hemskogen. Och där man ibland har fest.
Som är egentligen en gammal skidbacke från 1920-talet. Och som var i bruk fram till 1990-talet kanske.
Nu används backen mest för att åka pulka i på vintern. Eller bara hänga vid på sommaren.
Det är ju väldigt vackert där uppe. Alltså det är ju den här höjden då, 40-50 meter upp. Och nu då så samlas ungdomar där. Det är resterna av den här gamla backen med lite betongfundament och sådär. Och man har byggt någon liten utsiktsplats högst upp. Och man ser då liksom hela vägen in mot Stockholm kan man säga. Mot Globen och stan breder ut sig där. Så att det är ju populärt att vara där. Inte minst på sommaren då förstås.
Och den här platsen, Hoppbacken, den kommer att spela en stor roll i den här berättelsen. Men först ska vi lära känna en person som är på den här festen i Hoppbacken den 6 juni 2009. Hon heter Sandra och hon är en av nionde klassarna som går i kunskapsskolan. Hon är 16 år och bor i Farsta som ligger några stationer söderut från Stureby. Men hon föddes i en lite mindre stad i mellersta Sverige.
De tidiga åren var väl inte helt okomplicerade. Alltså, hennes pappa hade missbruksproblem. Och jag tror inte det fanns särskilt mycket kontakt där under de första åren. Hennes mamma klarade ju ändå av tillvaron rätt bra och uppfostrade Sandra. Och de flyttade med tiden till Farsta då, som ligger någon halv mil söder om Enskede. Och det var väl så att det skapade ändå en viss otryggskänsla hos Sandra, de här problemen kring hennes pappa.
Sandras pappa dör i en överdos när hon bara är 5 år gammal. Men hon får inte reda på dödsorsaken förrän drygt 10 år senare. Och att hon får reda på det så pass sent, det påverkade henne och förändrade hennes bild av pappan.
Det tror jag också skapar såna känslor av att ett behov av att ha kontroll över saker och ting och sådär. Som man ser eko av när det gäller det här fallet sen.
Sandras mamma däremot tar stort ansvar och hon ger henne en stabil uppväxt. Sandra får också snart en styvfar som hon kallar sin låtsaspappa och som hon har en bra relation till.
Så att det var liksom inget problem i familjesituationen sådär, men Sandra drogs ju med en del liksom personliga känslor och problem i sin uppväxt. Va? Och även om hon då var populär bland kompisar, hon ägnade sig åt musik och var duktig på det och duktig på att sjunga, en av de bästa sångerskorna i den här kunskapsskolan till exempel, så fanns det liksom drag av oro och mörker hos henne. Va? Och just... En känsla av kanske utsatthet och kontrollbehov och sådana saker.
Ja, trots att allt fungerar bra utåt sett så har hon de här oroliga dragen. Men i skolan är hon mån om att vara ordentlig och hon får bra betyg och har många vänner.
Hon har beskrivits lite grann som skolans drottning faktiskt. Populär, duktig och söt och så.
Sandra är en drömmare och en romantiker. Hon gillar filmer som Skönheten och odjuret och Titanic.
You let go and I'm gonna have to jump in there after you.
Don't be absurd. You'll be killed.
I'm a good swimmer.
Hon identifierar sig också gärna med lite extra utsatta karaktärer. Till exempel är hon ett stort fan av Harry Potter, både böckerna och filmerna. Ni vet Harry som bor under en trappa hos sin elaka morbror och moster, men som sen får ett brev om att han är antagen till trollkarlskolan Hogwarts.
Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
Harry Potter-böckerna är ju väldigt populära generellt, men kanske speciellt bland ungdomarna i den här generationen, som i takt med att böckerna släpps alltid är i ungefär samma ålder som Harry och hans kompisar. Men Sandra har också andra sidor som inte delas av så många av hennes jämnåriga kompisar. Till exempel sin religiösa sida.
Det finns ju också en annan liten del när det gäller Sandra då, i hennes intressen. Och det är ju att hon har en koppling till kyrkan. Och att hon lite grann tänker i renlevnadstermer och så, va? Ingen alkohol gärna. Och hon tycker inte om andra som dricker och sådär. Och det går så långt så att hon ibland till och med skvallrar och drar dit föräldrar till fester för att få ordning på det där då. Det hon själv ägnar sig åt i den vägen är ju cigaretter egentligen. Hon röker då. Men det är väl det närmaste hon kommer någon typ av droger då egentligen.
Vi hör Sandras kompis Stephanie berätta om Sandra i P3-dokumentär. Hon säger att de egentligen är ganska olika. Men trots det är de goda vänner.
Jag refererar till det som den tiden där jag inte hade någon hjärna. Jag tog många dumma beslut. Festade, rökte och gjorde massa dumma grejer. Men hon var verkligen inte en del av det. Hon har en stark tro på Gud. Och det har inte jag. Så det var en stor skillnad på oss. Så att hon höll sig väldigt mycket ifrån det.
2007 blir Sandra tillsammans med en klasskompis som heter Johan. De går båda på Kunskapsskolan i Enskede. Och är det här året 14 år gamla och har precis börjat 8:e klass. Sandra, som beskrivs som skolans drottning, och Johan, som är en sportkille, är båda populära och har många kompisar. Johan har brunt kortklippt hår och klär sig ofta i så kallade casual-kläder. En slags klädstil inspirerad av brittiska fotbollssupportrar och brittisk pop. Och som är starkt förknippad med fotbollshuliganer. Sandra har blont hår och ofta har hon lösor i så att det blir extra långt. De tillhör båda skolans innegäng.
Alltså, det är ju en vanlig relation. Man ska inte läsa in för mycket i det där. En vanlig tonårsrelation. Men den kommer ju utveckla sig på ett sätt som är allt annat än normalt för en sån relation.
Men trots att den i början är vanlig så blir den också snabbt ganska krånglig. De båda har också ett gott öga till några andra personer under den här tiden.
Det fanns ju flera andra som var lite intresserade av dem och som de själva var intresserade av. Och så där, va? Så att, och det är väl inte så konstigt heller. Va? Men på något sätt så lyckades de ändå hålla fast vid varandra och fortsätta då den här relationen.
De båda är alltså lite intresserade av andra personer. Vilket vi kommer att återkomma till senare. Men just nu är det inget som är ett problem, utan Sandra och Johan håller ihop. Sandras kompis, som vi hörde tidigare i avsnittet, berättar om Johans och Sandras olikheter.
Han var ju liksom fotboll och ut och festa och hänga med coola killarna. Och hon var raka motsatsen liksom. Hon ville sjunga, spela piano, gå i kyrkan och ta det lugnt liksom.
Eftersom att Sandra starkt ogillar alkohol och droger så börjar också Johan så småningom ändra sina vanor. Och Sandra beskriver det själv som att Johan i början klädde sig på ett visst sätt och slogs och drack, men att hon får honom att sluta med det. Johan och Sandra hänger ofta hemma hos varandra och är nära varandras familjer. Johan bor nära skolan, i en villa vid Enskedefältet, där han har bott i hela sitt liv med sina föräldrar och ett yngre syskon.
Ja, till det yttre så verkar inte Johans bakgrund vara särskilt komplicerad egentligen, utan mycket kompisar, populär kille, idrotta mycket, hade inte bara killkompisar utan hade ganska lätt att få tjejer och ansågs nog rätt så populär i skolan bland alla.
Han är också duktig i skolan och har av andra beskrivits som ambitiös. Allt är väldigt normalt och stabilt i Johans uppväxt. Det enda negativa man kan se egentligen är att han kunde ha lite hetsigt humör.
Det finns något annat litet problem som dök upp ju äldre han blev, och det är att man kunde se en del att han hade en del aggressioner som bland annat yttrade sig när han idrottade. Va? Han kunde vara ganska hård på fotbollsplan och helt enkelt slå till eller skalla andra.
Ja, Johan kan alltså bli aggressiv och till och med slå andra på fotbollsplanen. Och på den planen är han ganska ofta. För fotboll och andra sporter är nämligen ett av hans största intressen. Idrotten och sportandet är ständigt närvarande i Johans liv. Och det är det han helst ägnar sig åt på fritiden.
Han är uppväxt i en familj som har präglats väldigt mycket av sport och resor och friluftsaktiviteter och sådär. Han ägnar sig åt en mängd olika sporter. Alltså det är ju inte bara fotboll, det handlar om tennis, slalom, innebandy och sådär. I stort sett det mesta som man kan ge sig på som ungdom. Och i det här området så finns det också väldigt stora möjligheter att göra det. Och jag tror han bodde bara något stenkast från tennishallen till exempel och fotbollsplanen och så.
Sandra hänger ofta med Johan till fotbollsplanen. Och de umgås mycket med varandras kompisar och har också många gemensamma. Johan och Sandra är under hela deras förhållande ganska kontrollerande mot varandra. När de inte är tillsammans så ringer de upp varandra för att kolla så den andra inte hittar på något dumt. Johan förbjuder till exempel Sandra att umgås med några killar som han är svartsjuk på. Och Sandra ber sina kompisar hålla koll på honom när hon är borta. I början ses deras svartsjuka beteende inte som något större problem, utan det upplevs mest som gulligt av folk runt omkring dem. Och det sker också ett par otroheter under deras tid ihop. Eller det som de kallar för otroheter.
Och en otrohet behöver inte för dem då, de här ungdomarna, nödvändigtvis vara någonting sexuellt, utan det kunde räcka med att det var ungefär en kram eller en kyss eller någonting sånt där. Va? Så dök genast de här diskussionerna om otrohet upp. Så det var ganska hårda band som det gällde i de här relationerna. Det tilläts inte mycket.
Sandra är i början av deras förhållande otrogen med en kille som heter Gustav, som hon alltid varit lite svag för. Redan sommaren 2006 börjar de umgås och har sedan dess till och från en relation.
Sen fanns det en annan flicka som Johan var lite förtjust i.
Flickan som Johan gillar är Sandras nära kompis Klara, som också är en del i det här lilla kompisgänget. Man skulle kunna säga att Sandra såg upp till Klara lite grann, då Klara och hennes pappa nyligen satt stopp för en fest som spårat ur och tagit hand om dem som varit för fulla. Något som Sandra blev mycket imponerad av. Vintern 2007 åker Sandra på en 3 veckor lång semester med sin familj till Malaysia. Hon har känt av att det är en speciell stämning mellan Klara och Johan. Och hon är under hela semestern väldigt orolig för att Johan ska vara otrogen med Klara.
Och mycket riktigt så blir det också. Va? Och dels så blev det ju en bekräftelse för Sandra då, och hennes oro för att Johan skulle kunna vara otrogen. Dels så var det någonting som hon också tog med sig då för framtiden. Att jag kan inte lita fullt ut på Johan.
Efter otroheten är det Klara själv som berättar för Sandra vad som hänt. Sandra blir förstås ledsen och upprörd, men har själv fortfarande kvar känslor för Gustav. Mellan Sandra och Johan började uppstå diskussioner om att göra slut. En kväll i januari 2008 är de hemma hos Sandra i Farsta. De sitter i hennes lägenhet och Sandra har samlat mod till att berätta för Johan att hon funderar på att avsluta deras relation. När hon säger det blir Johan väldigt ledsen och säger att han inte vill leva mer och lämna lägenheten. Han går ner till Farstas tunnelbanestation och skickar sms till Sandra om att han står på perrongen och känner vinddraget från tåget. Sandra blir orolig och vänder sig till sin mamma som går ner till tunnelbanestationen för att leta reda på Johan. Sandras mamma hittar honom där och lyckas lugna honom. Och han känner efter den här dagen en stor tillit till henne. Sandra ångrar sig angående att göra slut. Eller så vågar hon inte av rädsla för att Johan ska ta livet av sig. Hur som helst fortsätter de att vara tillsammans. Och deras relation utvecklas och stärks. Sandra utvecklar under våren allt mer starka och positiva känslor för Johan. Och hon beskriver det som att det känns mer äkta. Och att hon till och med känner att de aldrig ska släppa varandra någonsin. På deras ettårsdag i oktober 2008 förlovar de sig. De är 15 år och många tycker att det är lite märkligt. Inte minst deras föräldrar som är lite tveksamma men ändå väljer att se det som en kul grej.
Men för de själva och särskilt för Sandra så var det här stort allvar alltså. Och anledningen till att de gjorde det, jag tror att det var hennes initiativ. Och hon hade haft någon släkting som hon såg väldigt mycket upp till, som också hade förlovat sig tidigare. Så det var väl lite att hon gick efter det då.
Vi är nu framme vid året 2009. Ett ganska vanligt år, milt och regnigt. Men ett år då allt kommer att förändras för de här ungdomarna i kunskapsskolan. 2009 är året då Obama blir USAs president.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Och Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contest.
Norway! La Norvège!
Och det rör sig mycket på sociala mediefronten. Facebook håller på att konkurrera ut det tidigare communityt Playahead, som varit otroligt stort bland unga i Stockholm. Och MSN är en chattfunktion som fortfarande används flitigt. Få personer har smartphones, så mycket sköts från hemmadatorn. Och bloggarna har sin storhetstid.
Tja, bloggen. Nu står jag här i badrum.
De flesta tjejerna i nionde klassen på kunskapsskolan har en blogg där de skriver om allt möjligt. Man har Nokia och Sony Ericsson-telefoner med knappsats och kontantkort. Och utvecklingen av sms går i raketfart under den här tiden.
För det är ju någonting som de här ungdomarna håller på väldigt mycket med och som en äldre generation då ännu var lite främmande för. Man hade inte riktigt snappat det så bra då. Men de hade gjort det. Och redan kan man se hur språket börjar utvecklas, hur förkortningar börjar användas. Och som exempel kan jag säga bara att år 2000, och 9 år innan det här, så skickar man 17 miljarder meddelanden på sms. Men 10 år senare, då är den siffran uppe i något som nästan inte går att ens uttala, men det är 6100 miljarder. Så att det är en enorm utveckling då. Och den utvecklingen är framförallt bland ungdomar.
Och det populärkulturella fenomen som är absolut störst det här året är Twilight.
You don't go out into the sunlight.
Say it out loud. Say it.
Vampire.
Filmen har precis haft premiär vintern 2008. Och det planeras redan för en uppföljare som ska komma vintern 2009. Det är en film som blir extremt stor bland ungdomar runt hela världen. Och också bland många på kunskapsskolan. Twilight är baserad på boken med samma namn. Och handlar om den helt vanliga tjejen Bella som blir kär i vampyren Edward.
This kind of stuff just doesn't exist.
It doesn't my world.
En av nionde klasserna i kunskapsskolan som älskar Twilight lite extra mycket är Therese. Hon är det här året 15 år och i juni ska hon fylla 16 och gå ut nian. Hon går i samma klass som Johan och Sandra, men de är inte nära vänner och känner inte varandra så jättebra. Therese pappa är från Filippinerna och hennes mamma är från Sverige. Och de träffades på en båt utomlands och flyttade sen till Sverige och köpte sig ett hus i Trångsund.
De fick ju en pojke som är född några år före Therese, så hon hade en storebror då alltså. Och det här är en familj som till viss del, eller till stor del kanske, präglades av en sorts artistisk, konstnärlig ådra. Therese morfar var en känd vissångare i Sverige till exempel. Och även på hennes pappas sida så fanns det konstnärlighet. Och där kunde man se också hos Therese. Hon var väldigt duktig på att teckna till exempel. Hon intresserade sig för kläder och satt på sitt rum mycket och pysslade med sånt där. Och liksom tecknade av lite grann av sina favoriter. Hon var ju väldigt förtjust i den här filmserien som heter Twilight och de böckerna. Och hon tecknade väl av huvudkaraktärerna där och la ut och bloggade och sådär.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Therese är alltså en helt vanlig 15-åring som har mottot lev livet fullt ut. Det är ett citat som hon också skrivit ut på en bild högst upp på sin blogg. Bilden är ett collage av olika foton på henne i en randig tröja. Och bloggens bakgrundsfärg är rosa mönstrad. Bredvid bilden har hon också skrivit en liten beskrivning av sig själv. Jag heter Therese. Jag är 15, snart 16, varma somrar. Och det här är, tro det eller ej, min ointressanta blogg om mitt vardagliga och tråkiga liv som en helt vanlig tonåring. På bloggen lägger hon upp allt möjligt. Bilder och texter och en och annan trailer till den kommande Twilight-filmen. Hon skriver om känslor, åsikter, skämt och bara vardagsgrejer. I Trångsund där hon bor lär hon känna många kompisar och de blir ett väldigt tajt kompisgäng. Hon går först på Trångsundsskolan men byter senare till Kunskapsskolan Enskede. Och även där får hon många nya vänner.
De delade i stort sett det mesta. Förtroenden, kläder, intressen i övrigt och sådär. Och de tillhörde väl kanske inte det absoluta innegänget från början, utan de sågs lite grann sådär som man då på den tiden sa fjortisar. Alltså, just att de hade kanske ett överdrivet intresse, inte bara för varandra utan också för liksom make-up och liksom frisyrer och sådana saker. Så att, men de hade kul tillsammans och det var mycket festande och umgicks hemma och sådär. Så att hemma hos Therese var det nog ganska livligt när alla de här tjejerna var på besök.
Therese kompisar Emma och Jennifer berättar för Expressen.
Vi delade liksom all tid utanför skolan med varandra.
Och vi var ju alltid vi tre. Mm. Det var ju ingen som sågs ensam. Man ville alltid ha alla tre. Mm.
I Therese kompisgäng är det vännerna som är det allra viktigaste. Vi hör Emma igen. Den här gången intervjuad av tidningen Metro.
Tess för mig var väldigt blyg. Hon var rädd för konflikter. Men tog hand om sina vänner och det var prioriteringen.
Och kompisarna har många gemensamma intressen. Bland annat Twilight, storfilmen som vi nämnt tidigare, som har premiär vintern 2008. Therese och hennes kompisar ser den på bio tillsammans. Och det är verkligen en stor händelse för Therese. Emma och Elin berättar i P3-dokumentär.
Twilight var ett gemensamt intresse, men det var extra starkt för Therese.
Hon var ju den första som hade läst böckerna. Och det var ju på engelska också. Och jag och Jennifer tyckte det var helt vansinnigt.
Starkaste minnet kring Twilight var ju när vi gick och såg dem på bio första gången. Och jag tror inte Therese såg så mycket av filmen. För hon satt liksom nerbäddad i sin stora tjocka fjällrävenjacka och grät sig igenom hela filmen. Och liksom, mascaran var ju helt utsmetad av hela ansiktet efteråt liksom.
Hela kompisskaran är kära i vampyren Edward och ser honom som den perfekta drömkillen. Therese ritar av honom och lägger ut på sin blogg. Men trots den starka kärleken till Edward blir Therese kär i en annan kille. En vanlig icke-vampyr som går i hennes klass. Han heter Gustav och de blir tillsammans. Vi har nämnt honom tidigare i avsnittet. Det är nämligen han som också Sandra är lite förtjust i. Och även han är en del i den sammansvetsade årskursen och skolans innegäng. Han är populär, har många vänner och tycker om idrott. Gustav är ju som sagt tillsammans med Therese. Och det är de här fyra personerna, Johan, Sandra, Gustav och Therese, som man tycker är skolans mest intressanta kärlekspar. Det till och med nämns i en skolblogg det här året. Och bloggaren frågar sig hur det ska gå för de här olika paren. Men i mars 2009 får hen svaret. Det tar slut mellan Gustav och Therese. De fortsätter dock vara goda vänner. Och Gustav är också bra vän med både Johan och Sandra.
Ja, Gustavs relationer till de här personerna blir ju lite komplicerade i och med att han är ju då till och från tillsammans med Therese under någon längre period, kanske upp mot 2 år då. Och sen är han då väldigt nära kompis till bland annat Johan. Men han är också väldigt nära kompis till Sandra. Och det här blir ju att vissa spänningar, alltså det ska man klart för att Therese aldrig verkar egentligen särskilt svartsjuk eller så, verkar inte bry sig så mycket om de här sakerna. Men när det gäller Johan och Sandra, där finns ju då mer misstänksamhet och det gör ju då att Johan och Gustav glider ifrån varandra lite grann. Därför att Johan upplever väl att Gustav och Sandra har en lite väl nära kontakt ibland. Är lite väl intresserade av varandra.
Och Och ungefär samtidigt som Therese och Gustav gör slut förändras även Sandras och Johans relation. Det är mars 2009 och de går sista året i högstadiet. Sandra börjar känna att hon vill, som hon själv säger, ha närhet från någon annan. Och Johan börjar också tröttna lite på förhållandet och saknar att hänga mer med sina kompisar. Deras förhållande har hittills varit ganska stökigt med otroheter och svartsjuka. Och där i mars händer ytterligare något som förändrar relationen.
Och det är ju att Johan och Sandra kommer fram till i mars att de kanske ska ta något uppehåll ändå. Det har varit väldigt intensivt och de sliter på varandra och sådär. Och sen samtidigt så är ju skolan inne i ett slutskede och så.
Sandra och Johan är överens och de tar en paus i sitt förhållande. Det är alltså inte något definitivt slut, utan de ska ta lite tid till att fundera. Även deras föräldrar tycker att det är en bra idé att ta en paus ifrån varandra och känna efter.
Och det är så med Johan att han har alltid haft en tendens att intressera sig för Sandras tjejkompisar. Och de har väl haft ett intresse för honom också. Så det blir så då att den här tjejkompisen träffar Johan lite grann i smyg då. Och sover hos honom och sådär. Och det där får Sandra reda på. Och fast ändå de egentligen har en paus så reagerar hon ganska starkt på det här då. Därför att hon upplever det väl som ett dubbelt svek. Dels från den här tjejkompisen. Dels från Johan då.
Det här är alltså tredje gången Johan är otrogen mot Sandra. Och hon beskriver det senare som att hon, trots att de har en paus i förhållandet, blir jättesårad av händelsen. Och att hon ber honom på sina knän att ge deras förhållande en till chans. Johan beskriver det som att han då, på hennes begäran, säger upp kontakten med den här tjejkompisen som han sovit hos och som han till och med börjat få känslor för. Johan och Sandra väljer alltså att fortsätta relationen och vara tillsammans, och deras välbehövda paus blev inte särskilt lång. Men Sandras känsla av att Johan inte går att lita på har förstärkts. Och hon känner sig väldigt sviken och ledsen efter det här. Trots att de nu är tillsammans och verkar ha det bra, så märker flera runt omkring dem att Sandra verkar må sämre. Hon tappar matlusten och utvecklar någonting som liknar en depression. Under tiden är de andra niondeklassarna desto gladare. Stämningen under våren blir mer och mer förväntansfull. Snart är skolan slut och det innebär en stor frihetskänsla för många. Det är också lite vemodigt eftersom att den sammansvetsade årskursen kommer att splittras och börja på olika gymnasium. Men innan skolavslutningen är det dags för niornas bal och andra roliga fester.
Ofta när det är fester så är väldigt många där. Så att det är mycket fest, det är, man ses mycket, man är ute mycket och man bara går och väntar på att skolan ska ta slut och att man ska vara fri helt enkelt.
I maj, några dagar efter Valborg, är det en fest vid vattnet i Sköndal. Och under den här tiden är alltså Therese och Gustav inte längre tillsammans. Däremot är Johan och Sandra tillsammans. Men Sandra känner att hon inte kan lita helt på Johan. Och hon har inte glömt de tidigare otroheterna. Therese, Gustav och Johan är på den här festen i Sköndal. Medan Sandra är bortrest den här dagen. Hon är på bröllop med sin familj.
Det här gör henne väldigt orolig då. Hon har ju den här tendensen att när hon inte är med Johan utan är bortrest, inte har kontroll så att säga, då blir hon väldigt svartsjuk och tror att nu kommer han att vara ihop med någon då.
Ja, som alltid när Sandra är borta blir hon orolig och smsar Johan då och då under kvällen för att kolla vad han gör. Men hennes föräldrar säger hela tiden åt henne att plocka undan telefonen. Under tiden är stämningen på festen i Sköndal bra. Johan står och pratar med några vänner och känner sig lite irriterad på Sandra och hennes ständiga smsande. Han får syn på Therese en bit bort, som ser ut att stå själv. Han känner henne egentligen inte, men tycker att hon är snygg och trevlig. Han går fram till henne för att prata lite.
De pratar lite grann om vad som har hänt genom åren och sådär, och Gustav och var han finns i deras olika relationer och sådär. Och det sägs att de pratar om att Gustav vid något tillfälle skulle ha kysst Sandra. Och att det föranleder Johan att säga till Therese att ja, men då kan väl vi också kyssas. Och så gör de det ungefär i vad som beskrivs som 2 sekunder eller någonting sånt.
Johan och Therese har alltså gått en bit bort från festen och kysser varandra. Men ingen av dem förstår vad den här korta kyssen innebär för de båda och vad den kommer att leda till. Efter kyssen och pratstunden så går de tillbaka till resten av festsällskapet. Många misstänker att något hänt mellan dem för att de gått iväg själva. Therese pratar med några vänner om det som hänt och får väldigt dåligt samvete.
Och hon upplevde väl i stort sett att hon hade klämt sig in här då i relationen mellan Johan och Sandra. Och även om hon själv i den här tidpunkten då inte var tillsammans med Gustav, så kanske hon kände lite grann i förhållande till honom också. Hon skrev om det här på sin blogg, att lite kryptiskt, att det var något som inte kändes riktigt bra efter det här. Och det spred sig i bekantskapskretsen också. De flesta visste om det här.
Vi hör Therese kompis Elin berätta om händelsen i förhör.
Efter Valborg så tog Therese undan mig för att berätta något hon var väldigt ledsen över. Och det var att under helgen så hade och Tess strulat med varandra. Hon hade hånglat med varandra. Och Tess ville inte det här. Hon hade jättedåligt samvete.
Är det något mer du vill berätta om Tess?
Snäll och omtänksam. Hon undvek alltid bråk.
Vet du vad som hände sen då? Efter det här händelsen i det här hånglet på Valborg. Vad hände sen? Vet du någonting mer om det?
Sen började det gå några rykte på skolan. Om att det hade gått längre än bara ett strul. Att de hade haft sex med varandra.
På skolan sprids rykten om vad som hänt mellan Johan och Therese den här kvällen i Sköndal. Och det sägs alltså att de haft sex. Det dröjer inte länge förrän de här ryktena når Sandra. Och när hon får höra om det så frågar hon Johan rakt ut. Han förnekar att de haft sex. Och han förnekar även att de ens skulle ha kysst varandra. Och han blir väldigt upprörd. I ett sms från Johan till Sandra skriver han:
jag fattar inte hur fan du kan göra så här. Hur fan kan du vara så jävla elak? Och hur fan kan du vara så jävla dum så att du tror på ett rykte före mitt ord? Är du nöjd nu? Är du nöjd nu när du har förstört mitt liv? Ja, för du är ju ute efter att hämnas hela jävla tiden.
Han får inget svar och fortsätter ringa och smsa Sandra. Tonen i smsen blir mer och mer desperat. I ett sms från honom står det:
snälla, kan du bara svara? Jag vill inte leva längre om det ska fortsätta så här. Jag slutar spela fotboll, jag slänger alla mina casual-kläder. Jag slutar nästan helt att vara med mina kompisar. Jag vill vara den som du blev kär i och vara som när du älskar mig som mest. Det är fan målet med hela mitt liv, att vara tillsammans med dig så länge som möjligt och få dig att älska mig så mycket som möjligt. Jag vill växa upp med dig, leva tillsammans med dig, skaffa eget hus med dig.
Och till sist väljer Sandra att tro på honom. Och väljer att se det som sägs som Johan och Therese, som bara dumma rykten.
Men sen några dagar senare i skolan så kommer en tjej fram till henne. Och en tjej som tycker då om någon sorts omtanke om Sandra, att hon bör få reda på sanningen då och inte bara att det tisslas och tasslas bakom ryggen. Så hon berättar då att Johan och Therese har kyssts på den här festen då. Och det där blir ett fullständigt dråpslag för Sandra. Alltså hon går verkligen riktigt ner för räkning.
Det är en vanlig skoldag när det här samtalet sker. Och Sandra blir som förbytt när hon inser att Johan har ljugit för henne och att han har kysst Therese.
Och det blir obehagligt. Alltså hennes reaktion blir fysisk närmast. Alltså man ska tänka på att Sandra vid den här tidpunkten är en tjej som är mån om att framstå som lugn och populär och liksom duktig i skolan och sånt där då. Men nu då den här dagen när hon befinner sig i skolan så tappar hon allt. Alltså hon rusar genom en korridor och folk som ser henne förstår. Hon är så fokuserad i blicken att vad är det som har hänt? Det är något riktigt allvarligt.
Hon letar målmedvetet efter Johan och hittar honom ganska snart i en samlingslokal där han står med flera andra. Hon rusar fram och slår honom på bröstet, skriker och skallar honom så att han tappar en bit av en tand. Han börjar blöda och hon springer därifrån, ner till tunnelbanan.
Och där mer eller mindre kollapsar hon alltså. I någon sorts panikångestattack eller vad det kan röra sig om. Och några av kompisarna och Johan springer dit. För de är ju rädda att hon mer eller mindre ska hoppa framför tåget eller någonting sånt där. Och när de kommer dit så ligger hon i stort sett avsvimmad då på något plåtskåp där. Och de tar hand om henne och lyfter upp henne och bär in henne i vänthallen. Och många människor som är där reagerar ju. Och man undrar, ska man kanske ringa ambulans och sådär då. Men de ringer då efter föräldrar som kommer dit.
Efter att Sandra fallit ihop vid tunnelbanan ringer de efter hennes föräldrar. Och hennes låtsas pappa kommer och hämtar henne och kör henne hem. Den här händelsen påverkar många på skolan och många skriver om det på sina bloggar efteråt.
Jag säger som Dennis, vilken jävla dag. Vi har haft en del bråk i skolan idag mellan olika folk. Behöver inte gå in på detalj. Men näsblod, en tand gick av och en hel del andra saker blev det.
Skriver Ina, som går i deras klass, på sin blogg. Therese tycker förstås också att det här är jättejobbigt. Och hon känner stor skuld över det som hänt. Även hon bloggar om händelsen.
Åh, herregud vilken dag det har varit. Jag vill knappt tänka på det. Tid ska något hända. Jag känner mig så hemsk på något sätt. Jag visste att det här säkert skulle hända. Jag har känt som skuld hela tiden. Det går inte att ta bort. Usch.
Och efter den här dramatiska händelsen så förändras Johan och Sandras relation ännu mer än efter otroheten i mars. Och nu börjar även folk runt om paret märka att någonting är fel.
Det finns inte mycket liksom av, om vi säger normal kärlek kvar här. Utan det präglas av väldigt mycket dramatik, av hat, av ilska och någonstans i det här, under det så känner man att det finns en stor känslomässig omognad, alltså som gör att man bara känner att de här borde inte vara tillsammans överhuvudtaget.
Johan skickar många sms till Sandra efter händelsen. Han får inga svar. Men det är tydligt att han är i en väldigt desperat situation.
Sandra, jag ber dig. Om du tar tillbaka mig så lovar jag att du kommer älska mig som du gjorde en gång i tiden. Jag ska ställa upp för dig mer än någonsin. Om du förlåter mig för det jag gjort och hur jag varit på senaste tiden så lovar jag dig att jag ska göra dig lycklig igen. Jag mår så jävla dåligt just nu så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag skulle kunna döda för att få dig tillbaka. Och jag menar det. Jag skulle kunna döda i princip vem som helst.
I nästa avsnitt. Sandras och Johans relation utvecklas och blir till någonting mycket mörkare än det varit. Och deras sms börjar handla mer och mer om Therese.
Jag klarar inte av att sitta här typ 3 säten bort från henne på T-banan. Hon ska dö.
Ja, hon ska ju det idag.
Johan söker upp Therese.
Johan och Therese går ju i mörkret och pratar.
Och han konfronterar henne om ryktena kring kyssen.
Det är som att det kokar nog i Johan här. Han är väldigt arg liksom.
Du har hört första delen av Sturebymordet. En dokumentär baserad på boken Sturebymordet av Lars-Olof Lampers. Producent är jag, Elisabeth Pollack. Exekutivproducent Tove Friman Leffler. För ljudläggning och mixning står Kristoffer Kronander. SMS:en och blogginläggen är inlästa av Tina Rosenfink, Tanvir Mansur och Ninni Westin. Det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nodio. Johan, Sandra och Gustav heter egentligen något annat.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!